Du lyssnar på OBS i P1.
Vattnet längs kusten bländar med sin skönhet och lockar varma sommarkroppar med sin svalka. Attraktiva boenden byggs längs kanten av den glittrande blåa ocean. Men så har det inte alltid varit. Nils Marcus Karlsson funderar över när teologin tog oss till havet.
Västra hamnen, Kattvikskajen, Södra Nyhamn och Igelsta strand. Oceanhamnen, Eriksberg, Värtahamnen och Norra kajen. Alla erbjuder de strandnära boende med utsikt, promenadstråk och glassbarer. Hela stadsdelar har liksom vridit sig 180 grader och öppnat sig mot havet då hamnkvarteren med sina stelnade kranar och tomma magasin blivit attraktiva. Alla vill vara vid vattnet. Bitande vindar tycks vara struntsaker jämte havets livsförgyllande vidunderliga skönhet. Det är svårt att förklara för en idag ung människa hur det en gång var, alldeles nyss. I många svenska kuststäder har havet behandlats med likgiltighet. Så kunde man för 20 år sedan gå över tomma stora parkeringsplatser längs kajkanten. Havet har knappt märkts, annat än som råkyla och fiskmåsars skrin. En prosaisk orsak till detta ryggvändande mot kustlinjen är att folk i detta fattiga och ruggiga land varit upptagna med att överleva. Endast på grund av nytta har människor sökt sig till havet och hamnen. Så när dess näringar drabbats av utfiskning och varvsdöd har ett ingenmansland uppstått. En djupare förklaring finns, men är svårsmält. Särskilt i en tid då havsromantiken förefaller så självklar att man tänker sig den som tidlös. Att läsa den franske historikern Alain Corbin innebär en mental kapsejsning. Ens föreställningar översköljs av en kraftfull våg och omtumlad och yr ser man sig om på en helt främmande strand. Boken Territoire du vide, vilket kan översättas till tomhetens territorium, kom 1988. Corbin har rötter i den franska annalskolan vars historiesyn innebär att enskilda händelser och stora kungar betraktas som oväsentligt skum på ytan av historiens strömmar. Vad som är intressant är utdragna djupa förändringar, paradigmskiften i beteendemönster och världsbilder. Sånt som kan vara svårt att få syn på eftersom man befinner sig inne i dem och aldrig skulle få för sig att det en gång varit annorlunda. Vad Corbin funnit är att det normala har varit att betrakta havet som både ohyggligt och fult. Han har gått igenom den antika erans litteratur, liksom den medeltida och fram till 1700-talet och funnit att undantagen är få. Då havet omnämns så är det i mycket negativa termer. Det är hungrigt, rasande, skrämmande. I en kristen kontext anses det ogudaktigt. En plats bortom skapelsen, bortom människans domäner. Med syndafloden som en självklar referens blir havet vad som återstår av ett straff. Det infernaliska vaggandet ger en aning om att det kan återvända och svämma över landet och den trasiga klippkantade strandlinjen är en ruin efter det som en gång var helt. I havets väldighet vistas Leviatan och andra vidunder och så dessa fruktansvärda malströmmar som kan uppsluka ett skepp med man och allt. Sannoliken en djävulsk trakt. Corbins talrika exempel visar på en kultur väsensskild från vår, men djup skepsis gränsande till fobi. Havet är den senare parten i dikotomin ordning och kaos. Berg var inte mycket bättre förresten. De såg som naturens uppkastningar, vårtor eller otäcka svullnader. Så ogästvänliga och odugliga platser kunde inte vara skapade av Gud utan måste vara rester av något annat och uttryck för mörka krafter. Men vinden skulle vända. Då havet såg som en anfäktelse för människor inom en kristen värld så var det också inifrån denna som skiftet kom. Det som kallas naturlig teologi innebar en kantring i attityd. Eftersom naturen är Guds verk så måste den i sin helhet vara perfekt. En populär filosofisk hållning benämnd providentialism menade att existensens yttersta orsak var försynen. Det vill säga, allt som finns, finns för att Gud vill det och vill oss väl. Studiet av världen blir en kristen plikt. Kring 1700 banade sig tankar som dessa fram. Carl von Linné kan sägas vara rörelsens zenit. Från honom utgick lärjungar i alla riktningar för att utröna skaparen och hans verk. Corbin pekar på hur beskrivningar och tonfall ändras. Havet är nu något domesticerat, övertrumfat av stränderna som får det att hålla sig på sin plats. Den fallande vågen då havet möter land liknas vid ett bugande inför Gud. Det ymniga vidsträckta är en gåva till människan med sitt salt, sin föda och möjligheten till fortskaffning. Poeterna följer teologerna och lovsjunger detta uppfriskande nya motiv som tidigare med sin monotoni och blåsande sand sett som estetiskt hopplöst. En dammlucka hade öppnats som bara fortsatt att vidgas. Två trender förstärkte den nya vågen. De besuttna ynglingar som genom en bildningsresa till klassiska orter på kontinenten, en Grand Tour, skulle skaffa sig ett grepp om världen, utvidgade rutten till vissa kustlandskap. Vid bukten kring Neapel tyckte sig den beläste möta Tiberius och Vergilius, men här föll man också för de storslaget sköna scenerierna, vilka sedermera beskrevs så att fler ville se dem. En större vikt var att det kring 1750, då den sämre luften i städerna blivit sjukdomsalstrande, började anses hälsobringande att bada. Vad vi ser är förstås de initiala ilarna till dagens oceaniska massturism. De första badorterna av format var Bath och Brighton i England. Succén var brakande. Såväl kungligheter som uppkomlingar tog sig årligen till kanalkusten. Läkare föreskrev hydroterapi med ett visst antal dopp under si eller så lång tid. Professionella badassistenter sänkte ner badare och huvuden hölls under vattnet, helst så att de omtumlades av en våg. Det talades om att ta vågorna som man tar medicin. Och närheten till tidvattnet ansågs kunna få en oregelbunden menstruationscykel på rätt bana. 1817 var fenomenet så allmänt att Jane Austen tyckte det var läge att driva med umgängesformerna vid en mindre badort. I den ofullbordade romanen Sanditon. Engelsmännen var först i vattnet, men badkulten spred snart till Frankrike och tyska Östersjökusten. Gustavsberg utanför Uddevalla brukar räknas som Sveriges tidigaste badort med anor från 1780. Även denna fick glans av kungligt besök. Långsamt men grundligt skiftade människornas känsla för havet. Och kring mitten av 1800-talet var det slutligen upptäckt, enligt Corbin. Men ja, här i Sverige pågår denna upptäckt fortfarande. Med Hammarby sjöstad, Alderholmen, Innerhamnen och Holmarna. Med Västra sjöstaden, Norrvinstorp, Varvsholmen och Västerport. Många av dagens chicka stadsdelar vid havet har förstås industriers nedläggning som grund. Men hade det inte varit för ett nytt synsätt inom teologin för 300 år sedan hade kanske ingen velat befolka dem. Men tidvattnet vänder igen. Ytan må ligga vackert spegelblank i stadsplanernas prospekt, men havets våldsamma kaotiska gränslöshet hotar oss. Som förr. Och mer än då. Med stigande havsnivåer flyttas bostadsområden från kusten och människorna konstruerar sköldar, bygger vallar och sinnrika kanalsystem som ska stävja havet, hålla det på plats. Men vidundret är tillbaka.
Det sa kulturarbetare Nils Marcus Karlsson. Essän producerades av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radios kulturredaktion i Malmö 2025.